Tekiva livet. Det tände vid detta århundrades början att ett fideikommiss i min hembygd Östergötland fick en ny innehavare, en greve, oerfaren om det praktiska arbetet med skötsel av det stora godset med ett flertal arrendegårdar. Sin utbildning hade han fått genom privat undervisning i internatskolor för adelsfamiljer. Efter en utbildning blev han utrikes sändebud i olika länder, bland annat i Turkiet. Under denna tid besökte han sin företrädare ett fåtal gånger. Eftersom han aldrig varit i kontakt med vanligt folk, allmogen, var han oförstående och misstänksam mot sina underlydande. Men som väl var fanns det på godset en inspektor, skicklig arbetsledare, ärlig och ekonomisk sinne, som väl var det tyngsta av bördan. Ekonomiskt var det inte så lysande. Han var skyldig till sin styrmor att betala en betydande livränta till sin styrmor i många år. Det var inte något särskilt vänskapsförhållande mellan husbonde och förvaltare, ej heller någon som helst underlånighet mot hans nåd greven. Det berättas att en höst då det skulle ske en utgallring av kobesättningen var hans nåd med, men de var överens om vilka kor som skulle slås ut. Greven ville att behålla alla som var vackra och feta och onda. De var lågmjölkade och ej dräktiga. Då utbrast inspektorn barnvördigt: är greven inte klok? Ska vi inte ha någon mjölk längre? Greven hade en anställd kusk för sin personliga resor, en mycket skicklig med handhavande av hästar samt pålitlig, nykter och stilig på kuskbocken. Men det kunde bli en del intermezzo mellan kusk och husbonde. Det hände en dag när han skjutsade till närmaste stad att kuskens hustru hade gått den långa vägen 15 km för att söka läkare. Hon var nämligen sjuk. När hon träffade sin man i staden klagade hon för honom att hon var trött av den långa vägen. Att betala en hästhus hade de inga pengar till. I sin nöd fick de en vanvettig tanke att fråga hans nåd om hans hustru kunde få åka med på kuskbocken hem. Greven blev ursinnig att kusken inte visste sin plats. Hans nåd svarade att det gick bra, han kunde ju gå hem. Och greven marscherade iväg i sin ilska. Det tog en stund att spänna för hästarna, men när de hunnit ifatt hans nåd 3 kilometer på hemvägen, då fick kuskens hustru stiga av vagnen medan den olycklig kusken körde med greven framför sig och kusken 25 meter efter. Småningom blev hans nåd varm i sin åkpäls så han inväntade vagnen där han slängde den. Sedan fortsatte han gå den några kilometer. Tröttnade och den värsta ilskan hade bedarrat steg han in i vagnen utan ett ord till kusken. Men han blev uppsagd till den 24 oktober. En gång hände det att kusken var sjuk. Greven ville ha en annan man att köra vagnshästarna. Men inspektorn sa nej. Det var mitt under höskörden. Greven var bjuden på middag på ett granngods 2 mil därifrån. Hans nåd fick ta cykel med sig och i en väska hade han sin frack. Man kan ju tänka hur arg han var på sin förvaltare när han talat om honom, var det alltid den otäcka inspektoren. Hans nåd hade otur med sina kuskar. Under första världskriget skulle en del slaktdjur levereras till Norrköpings slakthus ett par mil från godset. Samtidigt skulle greven skjutsas till centralstationen för att resa till Stockholm. Vid kuskens hemfärd passade det underlydande som varit med djuren att åka med hem i den grevliga vagnen med eller utan kuskens medgivande. När greven genom skvaller fick vetskap om detta kunde han ej använda vagnen eller sin åkpäls mer, och hästarna hade han nog bytt ut, men hans ekonomi tillät inte detta. Vid trösk- och magasinsarbete var det förbjudet att ha stövlar på fötterna. Greven trodde nämligen att de fyllde stövelskaften med sen när de gick hem. Under första världskrigets livsmedelskris övertalade husföreståndarinnan greven att anskaffa en hushållskris så köksavfallet kom till nytta. Det är ju bra med att kvegubben Ispelle, som han kallades, att ha ansvaret för skötsel av grisen. När julen närmade sig anmodades orten slaktare jämte ett par torpare som medhjälpare. Det blev, som orten sed, var inbjudna på kaffe och en sup i stora huset. När de efter en timme fullgjort sitt uppdrag var de åter inne i stora huset för att äta igen. Då kallade greven på sin husföreståndarinna och frågade hur många dagar de skulle hålla på att slakta grisen och äta på min bekostnad. Flera generationer har av allmogen lärt sig Luthers lilla katekes att all överhet var tillsatt av Gud. De skulle uppträda med undergivenhet och vördnad när de blev tilltalade. Skulle med blottat huvud och tåligt mottaga ibland oförskyllda förebråelser och utskällningar utan att yttra ett ord till sitt försvar. Det berättas om inspektoren att han var en driftig arbetsledare med stora fordringar på sina arbetare. Ett häftigt temperament, vilket gjorde att han ibland inte tyckte att någon inte utförde arbetet på ett tillfredsställande sätt. Det kunde bli en utskällning av stora mått. När dagen var slut fick den drabbade order att gå in till inspektorens hushållerska och få en stor sup. De flesta fideikommissen hade ju patronus, vilket innebar rätten att tillsätta präst i församlingen, fast de flesta av dem ej visste visat något som helst intresse för kyrkan. När en sådan utnämning hade skett tillhörde det den tillsatta prästen att tacka för utnämningen. Det gick så till. När han kom åkan till slottet band han sin häst vid grinden utanför parken. Sedan tog han av sig hatten och gick den långa allén upp till slottet där han inträdde och anmälde sig för betjäningen som hörde efter om hans högvälborne tog emot. När han sedan togs emot och framförde sitt tack för utnämningen, greven hälsade honom välkommen till församlingen. Han bjöd inte att sitta ner. Sedan fick han gå baklänges bugande tills han kom utanför dörren och fortsatte sedan åter genom allén med blottad huvud. En vacker vårmorgon var trädgårdsmästaren sysselsatt med att plantera rosor och blomsterrabatterna framför stora slottet då grevens hund kom och började leka och husera i de nyplanterade rabatterna. Mäster blev naturligtvis arg och yttrade: ska du förbannade hund spoliera mitt arbete? Greven som kom hem från sin morgonpromenad stod bakom mäster och hörde uttrycket. Hans nåd yttrade då för sig själv: förskräckligt vad den här demokratin griper omkring sig. Mäster sa ju du åt den grevliga hunden. Grevens största intresse var jakten. På den tiden sköttes den av grevar och hans gelikar samt tjuvskyttar som nog tog den största andelen. Det var god tillgång på vilt, bättre än i nutid. Vid en del jakter inbjöds länets landshövding, prins Karl med flera, bland annat en storgodsägare som hade en särskilt stilig kusk. Till honom sade greven: det gick väl an att bjuda dig om du inte hade som förbannat fin kusk. Själv försökte han övervaka sina jaktmärker så gott det gick. I skogen bodde en skräddare i en backstuga som var högt belägen med god utsikt över markerna. Han såg på långt håll när greven var på väg att inspektera sina marker. Mästern som var en spjuver är ett gammalt muskedunder som han gick ut med och avlastade ett skott med utanför stugväggen som mekade över hela skogen. Det satt fart på greven som trodde att han skulle få fatt i några tjuvskyttar. När denne hunnit till den andra änden av skogen fick skräddaren ut och sköt ett skott på andra sidan av stugan. Sedan gick skräddaren in och satte sig på bordet med sitt arbete i lugn och ro med utsikt från fönstret när hans snor kom tillbaka svettig och upphetsad. skräddaren bodde granne med ett torparepar som det hade ett gott förhållande med. Eftersom mästaren var ogift fick han själv varjehanda hjälp. Men det fanns ett problem. Torparmor hade ett 20-tal höns som släppts lösa. De kom in i hans trädgårdstäppa och gjorde skada och härjade vilt i trädgårdslanden. Han funderade en hel del hur han skulle lösa problemet. Det gick nog inte att förebrå henne. Hon var snart till breda samt långsint. Sen så fann han på råd. Han lade bröd i brännvin som kastades ut på trädgårdslandet. Hönsen åt brödet med förtjusning. När hönsen i skymningen kom tillbaka till hönsgården och husmor skulle stänga in dem för natten betedde de sig underligt. De satte sig på baken och stirrade upp mot stjärnorna som de skulle räkna dem. Men den granna tuppen var mer tokig. Han gol så underligt och sluddrigt. Eftersom gumman var vidskeplig och trodde på trolldom lade hon ut stål och stavelbitar runt hönsgården. Nästa morgon var hönsen normala igen utan den äldsta hönan som var död. Hon hade inte tålt gårdagens utsvävningar. Men värst var det betuppen som fortsatte sitt galande både dag och natt. Hönsen brydde han sig inte om. Torparmor fick lov att avliva tuppen. Hon tänkte först att det skulle bli en fin söndagsmiddag. Men sen blev hon betänksam. Tänk om hennes gubbe skulle bete sig likadan om han åt av tuppen. Men som det var torgdag i närmaste stad samlade hon ihop ett par tjogägg jämte tuppen och gick till torget för att sälja den. Tilläggas kan att torparmor inte efter det släppte ut sina höns mer. Och grannsämjan var räddad tack vare skräddarens diplomatiska och finurliga handlande. I många årtionden har herrgårdens vällingsklockor ljudit över bygden för att kalla sina underlydande till arbete. Och samtidigt middagsrast och på kvällen till vila efter en arbetsdag. Men i början av 1920-talet tystnade den för alltid. Det var inga problem med fritiden och nöjen var få. Men med sommarhelgen på hösten bjöds det på fest på stora huset där de underlydande på godset var inbjudna med familjer. De samlades i källarvåningen där fanns ett stort gillesal som gick att dansa i med en spelman från orten som svarade för musiken. Här bjöds på kaffe och starka drycker med mera. Bland annat var det en yngling som bjöd upp en flicka till dans. Men som han druckit en hel del så var takt och balans inte den bästa. Varför de dansade omkull. Flickan försvann som blixten. Men för ynglingen tog det längre tid för kontroll på armar och ben. När han res sig upp och borstat av kläderna vände han sig till musikanten och sa: "Hur fan spelar du?" Bland arbetarna på herrgården var det inte någon självklar sak att dua sina kamrater. Det var stor klassskillnad även här. Rättare trädgårdsmästare och kusk var lite högre på vagnskalan. Sedan var det ålder som avgjorde en del. Men Gud nådde den pojknatte som sa du åt lilldrängen. Många löjliga episoder inträffade bland de högre klasserna. I en bygd där fyra gubbar regelbundet träffas i 30 år för att spela kort. Det var en greve, häradsskrivare, polismästare samt ortens stins. Fram på småtimmarna hade stinsen förtärt en hel del mängd spritdrycker. Man vet ju att där spriten går in, där går vetet ut. Han fick den galna idén att föreslå att lägga bort titlarna. Det var dödstyst vid bordet en lång stund. Så reste sig greven och slog näven i bordet och så spelkorten hoppade och röt vid ett hut allmåge. Sedan fortsatte spelet som vanligt. Vi som för 50 år sedan gjorde vår värnplikt har svårt att tänka att det kunde komma i tider där en mening kan säga du till en överordnad till och med överbefälhavaren. Under vår värnpliktstid var det en som tilltalade en vicekorpral med du. Han fick världens utskällning. Det var ett disciplinbrott. Jag minns en gång en gammal indisk soldat som tjänstgjorde på regementet förklarade för oss: disciplin, förstår ni pojke, det är den leda och äckel som man känner vid närvaro av en överordnad. Eftersom vi nu lever i ett demokratiskt samhälle med jämlikhet och förståelse människor emellan och lättare att samarbeta bland olika samhällsgrupper. Tänk bara på den som i våra dagar tillträder ett vilkomiss så mycket bättre än rustad för sin uppgift med nutidens utbildning som han erhållit i de allmänna skolorna. Ända från barndomen varit i kontakt med sina medmänniskor, deltar själv och leder arbetare, går till och med söndagsturer i ladugården och sina medarbetare han du med. Visserligen skulle väl hans anfäder vända sig i sina gravar om de hörde detta. Och hennes nåd, som hon kallades för, har i många fall förvärvsarbete i någon tätort. Även lantarbetarens make åker sin bil till ett arbete. Kan hända att de har tjänst i samma företag och har inga problem med titlar. Med tidens jämlikhet och rationella tänkesätt skapas inga särpräglade och originella människor. Det tänder ingen nära ting och handlingar som berör små problem. Allting ska ske stort, styrda av datamaskiner, såsom fläsk, mjölk och äggfabriker. Inga lösa höns finns mer. Ingen har tid att ha hushållsgris som även var sällskapsdjur, som följde med på promenader och var enligt hörsägen så grannlaga att han ej åt ollonen som plockades på söndagen. Hur ska livet bli i fortsättningen? Ska datamaskinen avgöra vårt liv och handlande? Eller blir vi bara en siffra i dataåldern? Eller ska vår Herre få dra i trådarna i fortsättningen som han fordom gjort? Som i dikten av Bo Bergman, Marionetterna, Stråsäs anno 1978, Uno Norrbom. Norrbo TV-bruk. När Göta kanal blev färdig för trafik 1832 blev bygden en ort i förvandlingen med omläggning av vägar, broar och byggnader. Vid Snövertorp anlades en lastkaj och upplagsplats som blev av stor betydelse för orten. Transporter av skogsprodukter underlättades betydligt. Inkomster av skog och arbete ökades. Här lastades mängder av props avsedd för de engelska kolgruvorna, sågade trävaror, samt stipers till järnvägsbyggen som blivit aktuellt, samt massor av asttimmer till Jönköpings lastfabriker, samt massor av ved. Det var en ständig ström av fordon från bygden ner mot kanalen, ända från Yxnerum, Björsätter, Österaryd och Gårdby med flera. De mesta dragarna var oxar, de var betydligt billigare inköp, samt i underhåll. I början av kanaldriften fanns inga ångmaskiner. Båtarna använde segel på sjöarna, men i kanalen fick man boxera där med handkraft eller med oxar. Det var stora laster som ett par smålandstutar kunde transportera på en enda skuta. Med nutida mått kan man nog räkna en last motsvarande två långtradare med släp. Det gick långsamt fram, men tiden var inte så dyrbar. Denna metod fortsatte ända in på 1920-talet. Det blev en stor lättnad med varutransporterna. Vägarna var inte de bästa, med många branta backar till Norrköping, närmaste hamnstad. Det blev en stor stimulans för ortens företagare. Bland annat byggdes ett tegelbruk in till kanalen. Här fanns både lera och sand. Det var arrendatorn på Norrbo, ägda av Hyringe Filkomiss, grosshandlare Knut Hesselman, som var arrendator på Norrbo, som var ägare till tegelbruket, samt förlagsmannen och driftledare var major Herman Norman. Företaget drevs som bolag med Hesselman som ägare och erhöll han i arrende för byggnader och inventarier 2500 kronor. Norrbo Tegelbruk var i början av sin verksamhet det enda tegelbruk i Östergötland med många kunder utanför länet. På grund av stora bränder i städerna på 1800-talet blev det aktuellt att bygga stenhus som inte var så eldfarliga. Det blev en stor efterfrågan på tegelsten från Norrbo Tegelbruk. Gick många skutlaster till byggnadsfirmor i Stockholm samt andra städer och till Karlsborgs fästning med flera orter. Trots billig arbetskraft som ingen konkurrens fanns kan man konstatera att företaget inte var så vinstgivande eller om det var handelsaffärer i Norrköping som slog fel. Hesselman började få ekonomiska svårigheter. Det märks i kassaboken. Bokhyllaren Gustav Hansson fick förskottera sin avlöning. Och så greve Strömfeldt begärde kvarstad på ändet av tegelbruket. Förutvarande bokhållare var företagets inspektor Gustav Hansson. Blev nu arrendator på tegelbruket samt lantbruket. Och arrenderade även pastoratets gård kommunistergården som han brukade. När greve Strömfeldt 1880 blev ägare vidtog en omfattande förbättring av tegelbruket, ugnarna murades om samt korsstenen, torklader byggdes och en arbetarkasern byggdes. 1 maj 1880 tillträdde en skicklig yrkesman, tegelslagaren Sandvall, som verkade ända till 1910 då företaget lades ner. När hushållningssällskapet genom sina försök med tränering av åkerjord med tegelrör gav goda resultat och med deras medverkan av täckningsplaner det blev stor efterfrågan på tegelrör. Nu blir det ännu lättare med frakterna på kanalen sedan man fått tångmaskiner som dragkraft och serbåtar som tog ett par prommar i släp. Marknadsområdet ökades från Loftahammar, Västervik, hela Vikbolandet och västerut till Ljung där ordnades med ett nederlag. Samt när Kinda kanal var färdig blev det flera kunder, bland annat greve Falkenberg och Kinn, som förbrukade stora mängder av rör. En del laster gick ända till Horn. Även inom lantbruket var inspektör Hansen en föregångsman. All avanderad åkerjord tränerade han med brukets tegelrör som fungerar än idag snart 100 år. En kassabok från 1880-89 berättar arbetslösen var en krona om dagen för 10 timmars arbetsdag. Lönekonto för en månad under högsäsongen uppgick till 452 kronor. En affärsresa till Stockholm med övernattning 25 kronor. Och sköta korrespondenter kostade 9,60. Utgifter för körning av sand och lera betalades med 6 öre lasset. Men höjdes sedan till 7 öre. Inflationen hade redan börjat. Företaget hade en häst, en gammal kontrotjänare. Han saknade väl tänder för det fanns ofta en utgift i bokföringen. Betalt vågmjöl till Balder. I tegelbruket fanns en stabil arbetarstam som kom åter varje år. På vintern upphörde verksamheten på grund av kylan. Bland dem var en hel del indelta soldater, Felix, Ök, Lind, Norrbom, Sköld och andra. Frans Andersson, Stavlöten och A.E. Andersson som kallades Formar Anders efter sitt arbete. Fredrik Hansson, Sandstugan. Benämnd Frigge Tvåtum, han var liten till växten, samt två byggde original, Fredrik Krän, Malkus i Sågare Grind. Sedan kom diverse arbetare från alla orter, för detta gardister, andra särlingar, luffare, misslyckade studerande och äventyrare av alla slag som arbetade några månader eller dagar. Även kvinnor med barn erhöll arbete med att rensa lera. När den var bearbetad i lerstampen lades leran upp i fyrkantiga bitar på ett bord. Rensningen gick så till att det med en järntråd med en träpinne i varje ända skar tunna skivor i leran och plockade bort all förstenad lera som kallades malrik. Arbetslösen var nu i början på 1900-talet ungefär 1,50 för 10 timmars arbetsdag och halvdagspenning för kvinnor och barn. En del av arbetare åtog sig att lasta tegel på båtarna om nätterna för att tjäna en extra penning, 2,50. Det innebar en timme, en 24 timmars arbetsdag med korta matraster. Som jämförelse med dåvarande penningvärde kan nämnas att 100 kilo håg kostade 25 kronor. Här i arbetarkaserner har en del av arbetare som inte var ifrån orten sitt logi samt lagade var och en sin mat i en öppen spis. Maten bestod för det mesta av fett, amerikansk fläsk samt salt sill med potatis och öl för 2 öre flaskan. Här träffades alla sorts människor från alla landskap med många livserfarenheter, gruvarbetare, sjömän. Och arbetare från Spetsbergen, skålgruvor med mera. De berättade om sina erfarenheter på olika arbetsplatser. De diskuterade och kritiserade samhällsordningen, orättvisor och allmänns kostnad med mera. Så hade väl folkskolan börjat ge resultat som startade i början av 1840-talet. Man kan väl säga att den svenska demokratin föddes samtidigt. Läskunnigheten hade ökat, man började läsa tidningar och litteratur med mera. Och inte bara Luthers katekes, där det bland annat stod att man skulle vara överheten i en underordning som var tillsatt av Gud. Eftersom vyerna vidgades undrade många om inte en del var tillsatt av en annan potentat. Att bilda en rösträttsförening diskuteras under 1800-talet utan resultat. Dels fanns ingen lokal, dels förekom skrämselpropaganda i tidningar och rykten om upplopp och strejker med mera, varför det mötte motstånd i orten och för att förebygga en politisk förening att bildas var det en del personer som arbetade för att starta en sjukförsäkringsförening. Den började sin verksamhet 1889 och fick namnet Västra Husby Arbetarförening. Eftersom den inte var politisk fick den ha sin sammanträde i den nybyggda kyrkskolan. Under kantor Axel Färs mångåriga ledning blev den en betydande hjälp för sjuka och behövande. 1910 blev den registrerad och fick statsbidrag och namnet Västra Husby sjuk- och begravningskassa. Även en nykterhetsförening startade, Lofen Trofast, som fick många medlemmar och byggde egen lokal genom frivilligt arbete och är verksam här ännu idag. Några personer bildade en filial till mottagare egna hem. En del av dem kan väl vara väl att nämna kämpa för föreningsrörelsen, nämligen Frans Andersson, Stavlöten, Fredrik Hansson, Sandstuga samt A.E. Andersson, Klockargården. 1910 lades tillverkningen ner på grund av brist på lera och sand, varför anläggningen revs. Tegelugnar, torklador och kasernen, endast den höga korsstenen stod kvar som ett minnesmärke tills 1919. Inspektor Gustav Hansson, som var socknens största arbetsgivare, upphörde med arrendet av bruket och lantbruket och flyttade till kommunistergården som han brukade till sin död 1914. En human arbetsgivare för sin tid med en allmänsklig uppfattning. Det berättas om honom att han förebråddes av kommunens förtroendemän för att en del folk som han anställde förorsakade kommunen utgifter. Han svarade dem att det är ju människor som har rätt till arbete och hemvist. efter en mångårig verksamhet och anspråkslöst liv under sin mångåriga verksamhet hade han inga stora tillgångar, de var obetydliga. Det räckte till hans mångåriga husförstörinnas fröken Tully Sandors uppehälle till hennes död.